Ni lyssnar på Radio Tyresö och jag heter Ann Sandin Lindgren. Nu kommer det tredje programmet som heter Snack om 70-talets musik. Det är musikexperten, skulle man kunna säga, Ulf Bejerstrand, och Tyresö-radions egen Niklas Wennergren som försöker prata lite grann om vad som hände på 70-talet. Det är inte lätt att se till att, det här, att vi håller oss till ämnet. Vi avbryter varandra hela tiden. Men nu lägger vi på en låt som de har valt. Varsågod! Nu hörde ni Sex Pistols med Anarchy in the UK. Ulf Bejerstrand, varför spelar vi den för?
Ja, jag tyckte väl att det var första gången faktiskt jag hörde talas om egentligen att det fanns någon slags människor som någonstans bara ville känna deg på något sätt. Den här skotten, va, som var manager där.
Malcolm McLaren.
Ja, det är svårt att säga riktigt vad han, om han sa det också bara för att stå ut.
Det sa han väl för att
bara bli känd kanske. Men han vet ju inte ens, han kanske inte ens var intresserad av degen egentligen faktiskt. Kanske bara sa så för att bli känd. Man kunde säga vad som helst ju, för att bli känd. Mm.
Han sa väl så. Det var ju inte fint att säga så på den tiden. Det var ju kontroversiellt.
Politiskt inkorrekt, kan man säga. Mm.
Och ni som hör de här två grabbarna fattar att det här är alltså tredje programmet i våran serie om musik på 70-talet. Och jag som försökte i alla fall leda två andra programmen,
det gick
jättedåligt. Heter Ann Sandin Lindgren. Och sen har vi då Ulf Bejerstrand som har valt den här låten.
Ja.
Och sen har vi då
Niklas Wennergren
som också är programledare, men just nu är bara musikexpert.
Mm.
Ja, för
bara,
det här program, ja,
du känner förminskad.
Ja,
tycker vi stämmer
kränkt.
Här.
Kränkt.
Vi är kränkta av den här radiokanalen.
Ja.
Nu stämmer vi Tyresö, tycker jag.
Och
alla ska vi stämma.
Nu ska vi fortsätta prata om det här 70-talet som på något sätt tog slut. Mm. Vilket år började 70-talet, tyckte
67.
Du? 67. Och slutade
77.
Och därför så är då Sex Pistols.
Ja. För de kom ju där i slutet.
På slutet.
Ja, det var då musiken började bli kul.
Ja, det borde börja balla ur och bli kul.
Ja.
Det sopade bort Paul Paljett från min karta.
Så ungefär som Henrik sopade bort massor med saker 67, ja. Så sopade Sex Pistols bort Henrik.
Det här var en dealbreaker. Jag är nämligen uppväxt i ett hem där man, som vi sa tidigare, spelade Harry Brandelius. Mm. Nej, men min brorsa, han gillade musik. Vi gillade ju Beatles och Stones och sånt där. Men, men vid den här tiden så gillade han framförallt Genesis,
Yes.
Jethro Tull, alltså progressiv symfonisk rock med Tims långa solon och sådär. Inget fel på det, jag kan lugnt säga att...
Vilken bra bror du har.
Jag gillade det också, men när jag hörde, först var det, ska vi säga, God Save the Queen. När jag hörde den första gången på radion... Då gick topplocket, kan jag säga.
Men då, hur gammal var du då på slutet?
Då, 12 var jag.
12?
Ja, 12 var
hur
jag.
Hur gammal var du?
Skägg.
Det var på den tiden man fortfarande inte visste om det heter punk eller punk.
Mm-hmm.
Det kan jag säga på en gång, det är punk.
Ja, det sa man. Men det här, på den tiden, de svenska punkbanden sjöng på engelska.
När började faktiskt punken?
Nej, den började 77.
Den började 77.
Ja.
Mm. Så den tillhör egentligen 80-talet.
Den tillhör 80-talet.
Ja, det kan man ju säga. Egentligen så ska vi vara riktigt ärlig, så var punken död på 80-talet, fast inte i Sverige. För där hängde den med en bra bit in.
Och men engelsmännen undrar ju, det var väl Sex Pistols som sa det, sången där. Jag för mig att han sa det, jag var inte där.
Nej.
Jag tror det.
Mm. Mm.
Så att han sa någonting om att varför har ni punk i Sverige för? Ni bor ju hemma hos mamma och pappa och dricker choklad på morgonen.
Just det.
Vi förstår liksom inte riktigt, vi ligger ju utomhus och har inga jobb och är fattiga och äter råttor typ. Nej, men det är så. De undrar, för vi höll på med punk här. Vi har ju så städat och fint och trevligt.
Ja, jag ska tala om att vi har gjort flera program här på Tyres Radio om punken.
Jaha,
därför Bosse Lutén, som hade punkbandet.
De hette Skabb.
Skabb.
Ja. Ja, det är så stil här var hela tiden. Här vaknade du inte till
alls. Nej, men det var ett stort punkband.
Tyresö?
Ja.
Du vet, när jag var liten kom jag från Hässelby. Jag visste inte vad Tyresö fanns.
Nej.
Det var ju en helt annan...
Men,
och så har vi haft Arne Wikander här.
Arne Wikander, en tredje
punkare. Som han skrev en bok om punken i Tyresö på 70-talet.
Alltså jag måste tillägga det, när jag bodde i Hässelby när jag var liten, va? Bollmora trodde jag låg i Falun någonstans.
Ja, det gjorde ju det då.
Jaha.
Ja, det flyttades ner förrän...
Jaha, det var därför det blev...
75.
Ja, okej. Okay. Nej, jag är helt... Du ser, det är drogerna.
Ja,
ja det är drogerna.
Nej, men då, ja. så var det ju. Där någonstans, pang, där, ja. Där ändrades ju allting.
Jag håller med, vi är helt eniga här.
Ja,
där förändrades allting. Bra var det här.
Ja, det var det verkligen. Och det var det här som man idag kallar do it yourself. Alltså, alla kan spela.
Nej,
ja. Precis som det var på proggen. Men ja. Alla kunde ju inte spela.
Nej. Och sen när basisten försvann där... Så tog de in den största fanset, han som var med och headbangade på alla konserter. De sa, han får spela bas. Ja, just det. Sid Vicious, han får spela bas. Han kan ju inte spela bas, han. Det spelar ingen roll, det är bara upp där och skrika.
Nej. Och det kan man ju säga, det kan man ju tyvärr...
Nerköp. Så... Ja, han var ju uppköp som person.
Han såg ju så cool ut. Ja. Och,
han konkurrerade väldigt med Mr. Sångare där.
Ja, oh, ja. Ja, men de var ju bad guys båda två. Liksom. Ja. Men grejen var ju att... Det finns ju inte en live-upptagning som går att lyssna på Sex Pistols för att det är bara trummor och bas. Mm. Eller trummor och gitarr.
Ja.
Mm. Han kunde inte spela överhuvudtaget. Nej. Så att, han står ju bara på scen. Och
ser snygg ut.
Ja. Men det är intressant att det är första bandet egentligen där basisten och sångaren är det som gäller. Ja. Inte gitarristen och sångaren, va?
Mm. Nej,
det är ingen som bryr sig om John Paul Jones i Led Zeppelin, men jag som tycker han är världsmästare, va? Eller John Entwist eller i Who, va?
Men var det inte också så? Nu kommer jag till en löjliga saker. Varför jag köpte viss musik själv?
Du var för att träffa killarna ju.
Ja, men det var för att träffa killarna. Ja. Men också vilka killar som var snygga. För man köpte affischer.
Ja.
Så man gick och köpte. Man köpte skivor och så gick man och köpte affischer. Så satte man upp den på väggen hemma.
Mm. Då skulle
killarna vara snygga. Då skulle killarna vara snygga också. Så då kunde det komma såna här underliga, liksom, jag kommer inte exakt, såna här påhittade band där alla killar var snygga.
Mm.
Innan så såg de ju för jävligt.
The Osmonds.
Exakt såna här grejer.
Mormoner
och då gjorde man liksom band för att tjejer skulle titta. Ja. Och sen, alltså Backstreet Boys och alla de som kom senare. Det var ju såna här bara... Man valde utom...
Imagen var ju allt. Och det
var imagen lika, var
precis
allt.
Som idag.
Men var inte The Monkees ett sånt band?
The Monkees, precis. Ja, och då, för att man tyckte ju inte att Beatles var så himla... Alltså Ringo Starr var inte så snygg. John Lennon var inte så snygg. Paul McCartney var lite snygg. Alltså, vi tjejer tittar ju på de här killarna. Det var ju liksom, vi vill ju dyrka dem.
Ja. Men Keith Richard var ju snygg.
De ja, det var också... han ju då.
Det var han ju faktiskt på den tiden.
Var han det? Ja, det var jag kommer inte ens ihåg.
Mm.
Mm. Men alltså...
Han är snyggare nu.
Är det inte så... när kommersialismen kom, när man liksom sket egentligen vilka som var duktiga, man satte de som var snyggast längst fram.
Jag tror för så här, ja. Mm. Nej, jag tror
man blir snygg av att stå längst fram.
Det blir man också.
Ja.
Kolla, Joe Cocker till exempel, ser ut som värsta gatupundaren liksom. Men alla tyckte han var så häftig när han stod bara ryckte med sina konstiga grejer. Ja.
Vem är han?
Joe Cocker.
Ja, nu är jag bort med
en engelsk...
Ja, det är brorsan med Gon och Cocker.
Soul. Soul-sången.
Ja, han dog sen förresten.
Ja.
I gonorré tror jag faktiskt. Nej, lyssna nu så här. Jag tror det är
han
så
dog
här.
I cancer.
Ja, det är en slags väldigt allvarlig fråga. Eller hur? Ämska, hela min släkt har dött i cancer.
När han hade blivit nykter efter 40 år.
Ja, visst är det sjukt.
då fick han cancer.
Då kom jag ihåg, direkt efter Woodstock så sa han på svensk radio, Kjell Arlinge var han hade program och han var där gäst. 2 år efteråt. Och Joe Cocker satt så här under samtalet.
2 år efter han har dött?
Nej, efter Woodstock.
Jaså.
Så Joe Cocker sitter och drar loss hårflikar och sitt gråade hår, va?
Ja.
För han är så nerknarkad, va? Så han är så dålig form. Så han säger att det här är nog sista intervjun kanske vi får se Joe Cocker i, för att han mår inte bra, killen, va?
Nej.
Och han överlever ju typ även Kjell Arlinge, va?
Ja, det gjorde han nog faktiskt. Men ja, nej, det var väl hans när han skulle ut på turné där när han var så full så han liksom var tvungen att lägga av efter han kunde inte stå upp efter 2 låtar.
Men
Joe Cocker hade inte så mycket med punken att göra.
Nej, inte alls.
Han gjorde ju comeback sen på 80-talet med Up Where We Belong.
Ja,
jag gillar det. Alla de här musikunderna när man gjorde sen med Madonna på 80-talet. Ja. Med
ska det här handla om 80-talet?
Nej, men jag tänkte liksom...
Där fick hon en brain freeze,
ja, men,
du det?
Ja, men...
Jag kan ju sammanfatta det här snyggt. Får
ja,
jag det?
Jag ska säga rest my case.
Alltså, okej, okay, du rest your case. Ja. Ja, då hänger jag på mitt case här då. Jag tycker att egentligen har varit lika kommersiellt från början till... Kolla här, vad fräckt det blir när man gör så här på bordet.
Hör du, det här är rad.
Jag ser färger. Nej, men så här va. Egentligen har det nog varit så här hela tiden. Det här med kommersiellt... Jag menar, det är kommersiellt när man säger de här four tops, alla de här, och står och dansar så här, tjum, åt olika håll och så här, och slickar frillar, och man tänker efter hur ska tjejerna gilla oss. Mm. Alltså, vi är ju spekulativa i människor, va? Och jag tror liksom att i början var det bara freaks som kom på att jag måste göra det här, för jag tycker det är så häftigt när de gör alla håll så här fräckt och de står och sjunger med frillar och grejer, och ja, vi gör det här. Och då är det fortfarande... Det var kommersiellt, men inte med plånboken, utan mer att det här är ballt.
Jag vill synas.
Ja, och så fanns det folk som tog fram de här som ville synas, och då syns ju de med. Skivbolagsdirektörerna fick också ligga med massor med smårtjejer, va?
Mm.
Konstigt, va? Men så var det ju. Och, men sen så hände någonting att den här så kallat för industrimänniskorna, de här som satsar på Wall Street nu för tiden, och de här människorna som bara tänker på att det här kan vi nog tjäna lite pengar på. Mm. De vaknade ju där i slutet på 70-talet. Och om den här McLaren då egentligen var en av de här eller inte, eller man bara gjorde det för att provocera, va? För det var provocerande det han sa. Det vet vi ju ingenting om, för han är död nu, va?
McLaren är död, ja.
Ja, det är han, ja. Men däremot The Singer Man lever ju.
Johnny Lydon lever fortfarande.
Och han är ju väldigt politisk, om man säger så.
Oh, ja.
Men just då i slutet här hände ju någonting. Och jag kommer ihåg ett program med Sheena Easton, hette hon, va?
Ja, just det.
Ja. Jag vet inte om ni såg det på tv.
Nej,
det
har jag inte sett.
Det var det första programmet, och det var ett experiment de gjorde. De åkte ut och tittade på en tjej som hade något speciellt bara.
Mm.
Hon hade något speciellt. Men hon sa så här, hon kan inte sjunga. Hon kan inte göra musik, och hon ser lite bedräglig ut, men hon har någonting.
Ja, hon hade, alltså man var ju dödsförälskad.
Ja, och då sa hon så här, vi fixar ju någon som stylar upp henne.
Mm.
Vi fixar låtskrivare till henne, och vi sätter hon i sånglärare och skit i henne. Va? Så hon lär sig sjunga, tjejen, va? Så att de fixar låtarna, imagen och allt det här. Va? Ja. Och så sa hon, så ska vi bygga en världsstjärna av henne.
Ja.
Och då fick man se hela byggnationen av henne, va?
Men visst, går det till på det?
Det går ju till så nu, och det har gått till så ganska länge, va?
Mm.
Att man ser potentialen. Och när jag kom till Kanada då, när jag flyttade dit 79 eller 80, jag kommer inte ihåg.
Mm.
Jag har druckit mellanöl ändå, kommer jag ihåg. Så jag kommer inte ihåg när jag kom dit. Men 79 eller 80 kommer jag ihåg, då var jag där. Åkte jag dit. Och då hade jag med mig i bagaget då en platta som heter Walk on the Grass, som jag hade spelat in, som jag hade spelat in här i Sverige, alltså en platta, som platta så.
Inte en platta för mellan.
Nej.
Nej. Många plattor.
Men då tog jag med mig den plattan dit, för jag skulle då se om jag kunde få ge ut den där, för det var grymt, och den gjort på engelska då, med engelska texter, va. Och då jag kände att det här, åka till Kanada, ge ut den här fräckt. Då kom jag in på ett skivbolag där, och där första gången jag hade hört talas om det. Då sa hon att vår marknadsavdelning ska titta över den här musiken du har.
Mm.
Marknadsavdelning, hur då, menar du? Så här, i Sverige var det ju Askelin hette han. Och Sony där, va?
Ja.
CBS då. Som inte hade så mycket av musik alltid. Men var liksom marknadsavdelningen, va? Och kunde man liksom smila in sig hos honom och säga tjena. Då kunde man få göra en platta där.
Mm.
Men där var det psykologer.
Mm.
Och jurister, men mest psykologer och sådana här som höll på med människobeteende, beteendeforskare, inkopplade.
Ja.
För man skulle se liksom hur man kunde förändra skivan lite igen, va? Man kunde göra om den, man kanske skulle spela om den igen, va?
Mm.
Och så gjorde man marknadsundersökningar, vilka grupper, om texterna fäste på de här grupperna. Alltså det var rent ekonomiskt. Det fanns ingen feeling om att, gud vad bra det här du har gjort, va? Det måste vi ge ut, va? För så var det när gamla skivbolagsdirektörerna gick ut för på början på 70-talet, 60-talet så här. Då gick de ut och kollade liksom, vilka är balla? Det här är ju ballt, det är ju skitballt, det här måste vi ge ut, va?
Mm.
Då hittar man en grej som var ballt. Sen kom man på att vi kan ju tillverka grejer som är ballare än det som
finns. Ja, exakt.
Mm. Eller det är inte ballare, men det ser ballare ut.
Ja, det
ballare. Så. Och det är där industrin kom in, va? Och det är där jag anser egentligen att...
Miljardindustrin.
Det är där jag anser att hela musikbranschen egentligen dog, va? faktiskt dog. Nu lever vi på att vi hör bra musik och bra låtar och vi behöver lite musik och allting. Men själva grejen med det här häftiga som musik kan ge, va? Det dog 77 tycker jag. Sen kom punken och ruskade i liket, kan man säga.
Ja, kan man säga. Jag. Under några år.
Ja, och sen kom det alla möjliga, Michael Jackson och allting, som också på sitt sätt. Det är ju bra gjort och bra musik och allt det här, men den här viljan att varje ny platta, och där tycker jag Beatles låg först, va? Varje ny platta, det var en trendsättare. Ja, just... Man vågade gå ut på djupt vatten. Och bara liksom, nu ger vi ut det här och nu ger vi ut det här.
Men det är ju faktiskt någonting som, din, som Frank Zappa sa en gång i tiden. Förr i tiden så var det ju 50-åriga gubbar som var skivbolagsdirektörer.
Med
som man gick upp och pratade med. Och de kunde ta en chans. Ja. Sen var det någon av de här 50-åriga gubbarna. Varför låter vi...
Som hade en kaffekokare där.
Anställde vi inte en yngre som kan lyssna på banden och avgöra det här. Mm. Och då slutade man chansa.
Mm.
För man kunde ju liksom... Ah, fan, de där ser ju rätt coola ut. Vi kör på dem.
Det där låter hippie, nog... Han hatar hippies. Zappa som är den största hippien i världshistorien.
Han hatar hippies.
Han sa det, de förstör hela musikbranschen. För att de här gamla gubbarna, de här gamla kapitalistgubbarna som bara satt och rökt och sa ah, men det här låter ju trevligt det här. Det ger vi ut på skiva. Det tycker vi gör. Och så gjorde de det.
Ja.
Men så kom de här kaffekokarna som man kallar de här youngstersarna som jobbar på firman då. Va? Och så sa de så här, vad tycker ni vi ska ge ut? Och de här killarna då, så... Det var en helt annan grej. De förstod inte riktigt den här gamla grejen, utan de var inne i det här liksom nya tänket, det här med deg och trots att det är ungefär som vänsterrörelsen idag, för det är de som försvarar kapitalismen mer än någon annan. Det är helt magiskt konstigt, va? Det är sorgligt.
Man kritiserar inte multinationella företag längre.
Och då kan man säga att man stödjer det på något sätt indirekt.
För det gör man inte faktiskt.
Nej.
Det
gör man inte.
Säger vi som är vänster.
Mm. Ja. Visst
är det. Jag skulle gärna vilja säga att jag är vänster. Om någon frågar mig så här, vad skulle du helst vilja vara? Då skulle jag säga, jag skulle vara vänster. Är du vänster? Nej, helvete, jag är vänster. Ja, men det är så. Och så fort jag säger, jag vet att det ligger utanför, men det är politik och musik.
Ja, vet, det är politik och musik.
Och vi har snackat väldigt
mycket musik. Det var ju det förra programmet skulle handla om.
Ja, det var så. Men det här är ju politik i slutet. Ja. Det är slutet på allting.
Absolut.
När kapitalismen tar över.
Ja.
När pengarna tar över. Ja. Får jag säga då, jag har gjort en inspelning med en kille Rick Line. Jag försöker styra det här programmet.
Ja. Det är bra. Du
misslyckas två gånger förut.
Du har två succéprogram. Du är på väg att göra en tredje succé. Erkänn. Du är fantastisk.
Alltså, våra lyssnare har stängt av.
Hon har druckit kreativ från apotekarnas. Finns att köpa i affären. Ica. Har vi lite sponspengar på det.
Skål på det.
Skål på det.
Skål på det. I vatten här. Nu vill jag säga så här. Sluta och gurgla i vatten. Jag har gjort ett program med en kille som heter Rick Line.
Ja, fick hon säga det också.
Mm. Han har alltså lagt sin musik gratis på de här nya ställena på nätet där man kan lägga musik. Så han har haft 1 miljon nedladdningar på en skiva han har gjort. Så nu gör han musik som han lägger på nätet. Och så får han liksom...
Nu måste jag ringa till honom, för att jag är exakt i det läget just nu. Jag vill dela ut all min musik gratis.
Och
kan man... Då ringer jag honom, för jag vet om det. Han spelar på Ängeln ikväll.
Han spelar hos dig.
På Ängeln ikväll.
Ja, han vet vem du är. Du är vän med honom faktiskt på Facebook.
Jag tycker han är fantastisk, för att det är fantastiskt. Så fort folk säger så här när man säger så här, men de har inga pengar på Ängeln på en söndag. Det är fri entré och det kanske inte kommer någon folk, va? Ja, men skit i pengarna, vi kommer ändå. Då växer de människorna för mig. Mm. För när jag var liten och spelade fanns inga pengar i början på 70-talet.
Nej. Och Rick, som egentligen heter Gislen efternamn.
Jaha.
Ja, fast han kallas Rick Line. Mm. Han spelar faktiskt gratis på vårt årsmöte på Närradioföreningen.
Det är ju tungt, det är bra.
Mm.
Sånt gillar vi.
Och han heter Anders Nystedt som spelar också. Han har någonting som heter saxofonskolan, där han lär folk spela saxofon.
Mm.
Och det här är liksom, de är ju liksom ideella nu. De gillar sin musik. 1 miljon människor gillar hans låt.
Mm, det är tungt.
Det är tungt.
Ja,
och han kom som nummer 1 på någon av de här konstiga listorna som finns. Jag är inte där på nätet, så jag vet inte vad vi pratar om.
Nej, riktigt. Men det är väl nedladdade typ oberoende.
Oberoende. Ja. Så det kanske finns en ny sorts musik, därför att komma in i musikbranschen idag.
Är han ny? Hur gammal är han?
Ja, men han är ju 66.
Ja, just det. Finns det en ny musik du menar? Han lever på ångorna och det gamla goa.
Ja, men han gör bra låtar.
Ja, men det spelar ingen roll. Han lever på ångorna.
Men,
det är bra.
Jag menar, är det så idag att om man nu älskar sin musik och är duktig, kommer man in i musikbranschen? Är det lätt att slå igenom?
Nej.
Nej.
Det är ju inte.
Och det var nästan omöjligt.
Nästan omöjligt.
Ja. Om du inte tjej och ligger till det.
Mm. Det är det enda
sättet. Ja, jag menar faktiskt allvar nu. Det är skitenkelt. Jag menar, snubbar är snubbar och har alltid varit. Om du ser jävligt bra ut och träffar en skivdirektör, åker till London med honom.
Systrarna Graf.
Och lägger, ja, lyssna nu. Om de var en god farsa skulle du veta.
Ja, verkligen. Det var ju han som gillade mitt Bob Dylan-program. Som
han är stenhård, farsan Graf. Mm. Men vi säger så här, de är lite mjukare tror jag. De ser mjuka ut. Mm. Nej, men vad heter det, vad pratar vi om?
Nej, vi pratar om att slå er, slå sig in i branschen.
Om man är tjej då.
Ni fick Ulf plötsligt bröst framför sig. Ja. Så att han kunde inte tänka.
Ja, det var mitt bröst.
Han visade liksom hur enkla mycket killar är.
Ja,
fokusera bara på en bild.
Om man är tjej då så åker man med en skivbolagsdirektör som har lovat guld och gröna skogar. Mm. Och så klämmer man av sig och så ligger man naken där och råspussar på honom och tycker han är så bäst i hela världen. Man bara på sig trosorna, va? Och sen så gick det inte så bra det där Londonbesöket då, Londonbesöket. Så åker man till Sverige igen då. Mm. Och så åker man tillbaks till London med honom, samma gubbe, och ligger i trosorna där och pussar och kramar på den här gamla gubben då med skägg och grått hår och han lovar guld och gröna skogar. Nej, så åker man hem igen, då blir det ingen skivkontrakt. Och så berättar man det för sin mamma och sin kompis. Då bestämmer sig de för att man ska polisanmäla den här gubben. Och sen åkte Billy Butte in, om man säger så.
Jo, så var det ju.
Precis så var det, va? Och då undrar man ju liksom, vem är skurken här? Är det hon eller han? Han är bara en stor, svulstig gubbe som bara... Ja,
Billy Butte.
Ja, Billy Butte.
Som var vad då för någonting?
Ja, han var ju skitstövel kanske, men...
Vad var han? Skivbolagsdirektör?
Skivbolagsdirektör av den gamla skolan som tog chansen och träffade unga tjejer och på vägen. Och här hade han ju chansen med en ung tjej. Så blev det inget kontrakt. Han kanske till och med försökte med engelska bolag, men fick nobben, va. Men snoppen talar sin tydliga språk där, va.
Ja. Och det har ju inte gjort någon hemlighet av.
Nej, men han blev väl till en
fängelse för det, va.
Ja,
och det är det som är så sjukt.
Det var långt innan
för
MeToo.
Borde inte hon någonstans också åkte fängelse för hon duperar ju en gammal stackars gubbe egentligen faktiskt. Hon vill ha sitt skivkontrakt i via sex.
Nej, men det handlar ju, nej, när man inte trodde att det kunde bli värre.
men det här med pengar.
Jag vet inte vad Ulf kan prata om. Jag har redan refuserat ett helt program med honom när jag lät honom prata fritt.
Kolla färger. Nej, men alltså, det är så med allting, va. Det finns ju två sidor av allting. Jag menar... kommersiellt, det finns ju en bra grej med kommersiellt också. De kan ju sprida väldigt bra saker på grund av att det är kommersiellt, va. Så kan man ta in en grej som är väldigt bra och få lite action på det, va. Det blir lite industri över det hela, va. Men problemet är ju, tycker jag, när det är industri, att det, även om många industrier börjar ju bra, som Apple till exempel, känner jag faktiskt att det var ganska bra allt i början, va. Men alla, alltså mycket vill ha mer.
Ja. Konstigt.
Och när jag är jättefattig, kan jag säga, det har jag varit. Jag är fortfarande relativt fattig jämfört med många, va. Men jag har inte några pengar alls. Jag kommer ihåg 70-talet, jag var ju jätteblack. Man sparar ju pengar för hyran. Man sparar inte pengar för semestern. Man måste bara få hyran för helvete. Det var viktigt, va. Och det var på 800 spänn då för mig. Så att, och jag jobbar ju inte då så. Men nu, va, när jag har lite mer pengar, jag är inte rik. Men jag har faktiskt pengar på banken. Och det är inte så att det är skit. Jag kan inte köpa en lyxbåt. Men jag kan köpa en båt.
Mm. Idag kan vem som helst köpa en båt.
Jo, men utan för 10 000. Banklån. Ja, men utan banklån. Jag kan köpa en båt för
det
mer pengar.
Det finns segelbåtar som kostar 10 000 och 15 000.
Jag kan köpa en dyrare båt idag.
Okay.
Men jag kan inte köpa en lyxjakt.
Nej.
Långt ifrån. Mm. Men jag har problem idag. Jag tänker dagligen, vad ska jag göra med de här pengarna som bara ligger där? Ska jag köpa en ny bas? En ny basanläggning? Jag har ju det. Ska jag köpa en ny bil? Men en ny bra den jag har. Så jag har problem idag som jag inte haft förut. Och förut... vad ska jag säga, var jättegivmild. Idag tänker jag på, vad ska jag sponsra dem eller dem? Jag var med i säkert 50 delen av organisationen när jag var yngre. Jag hade inte råd. Ibland får man ringa till Greenpeace och säga, fan, det är råd att betala den här månaden. Jag hade inga pengar, va?
Mm.
Så att någonstans så förvrider stålarna. Så att musikindustrin då, även om industrin i början var lite, jag tror inte att den var ondhjärtad i början, utan det var bara här kan vi tjäna pengar, och det är så coolt, va. Men sen börjar man tänka, här kan vi tjäna pengar om vi skapar nya artister, här kan vi tjäna pengar om vi gör en trend, vi kan tillverka det och vi kan göra det och det, och sen blir man så pengafixerad så att man fokuserar så mycket på det som man glömmer, att de är fan att vad det är man håller på med egentligen, att det är musik man håller på med. Och det måste jag säga, musiker också, jag jobbar ju med musiker hela tiden, va, och jag måste säga, musikerna har också förändrats. Förr i tiden när man sa till någon så här, hej, jag har fixat ett gig här i Skövde Folkets park, då först de sa, vad läckert, var ligger Skövde? Det var det första, var ligger Skövde? Ja. Jag ligger en bit ner, det fanns ingen Google, så man chansar bara, ligger en bit ner där. Åh, fräckt, Skövde, är det några mer band? Och så berättade man så här, det fanns liksom, och kanske eventuellt kom frågan, finns det något gage? Alltså det var faktiskt inte någon fråga som alltid togs upp.
Man var glad för att få spela.
Ja, till och med på stället vid den gången man frågade den som hade fixat gig så här. Får man mat eller får man någon, man får ingen pengar för det här va? Eller hur? Nej, det är bra. För det var så va? Mm. Inga pengar. Mm. Idag är första frågan när jag sätter ett gig på nästan 9 av 10 band. Det är, vad är det för gage då? Men vill du inte veta vad det är för gig? Okej, vad är det för gig då? Det är en jättefestival med 300 miljoner tusen tittare och direkt sänd i tv. Jaha, läckert. Men är det för gage då? Ja. Då höjdes prislappen helt plötsligt.
Men de musiker som du bokar ut, de måste ju leva på sin musik. Och det är inte så.
Varför måste de göra det?
Är det inte så?
Alltså, det här är kontroversiellt. Jag är i strid med musikförbundet om det här. Va? För jag anser inte att det ska vara en rättighet att kunna leva på sin musik. För jag brukar alltid säga direkt så här, när någon säger så här, jag vill leva som musiker. Det måste ju kunna vara lägsta gager och minimum allting. Och så där. Måste vara så. Då brukar jag säga, men jag till exempel, jag kastar ju pil. Mm. Jag vill leva på det.
Mm. Eller vara fotbollsspelare, alla vill vara fotbollsspelare.
Ja, men där kan man ju faktiskt leva på det. Ja. Men pilkastare, Stefan Lord kan inte ens leva på vad pilkastare jag vet. Nej. Han är ju bäst i världen nästan. Mm. Så att jag kräver av dig att nu har du fått dina kulturbidrag så jävla många år va. Så nu vill jag ha pilkastarbidragen. Alltså ta bort dem från dig för du har haft det så bra nu. Och pilkastning, vem säger att det är sämre än musik? För att alltså, musik, det är skitbra, det är bra va? Mm. Men vi får inte glömma bort fysiska aktiviteter. Linggymnastiken. Mm. Jag vill vara linggymnast och jag vill ha linggymnastbidrag. Mm. Alltså, så här, jag anser så här. Och det är att musik, om man kan leva på det och få ta ut någonting, det är en balansgång va? Jag menar, om jag drar skitmycket folk till stället, så vill jag kanske inte att han är skinncigarrrökande. Ja. Vad konstigt det blev nu. Ja. Då vill jag inte att han ska tjäna massa pengar och jag får ut 30 spänn och åka taxi hem. Då vill jag ha en bit av den kakan. Jag kan förstå det va. Men då kommer vi in på pengabitar och skit och elände. Det är inget bra. Men däremot, om jag nu inte drar någon folk som mitt band. Vi drar fan bara 13 man maximalt va. Som är hängivna fans i och för sig. De går dit och dricker glas vatten för de är för gamla. De får inte dricka alkohol längre. Va? Så att vi drar inte in några pengar till haket. Hur kan jag då säga så här? Det vet du, vi ska ha 3300 kronor enligt avtal med musikförbundet. För vi ska spela oss dig. Det är vi värda. Men han säger, för mig är det inte värda det. För mig är det bara en kostnad. Ja. Ni är en kostnad för mig va? Jag gör det för att jag tycker ni är balla. Mm. Jag tycker inte det räcker utan jag vill ha pengar det också. Det har spårat ur va. Jag måste förstå att om jag kommer till England till exempel och spelar med mitt band, jag bokar ju England va, vi tar 1500 spänn för 3 man på faktura. Mm. Det är för att täcka p-böterna brukar jag säga. Och sen är det 300 spänn i skadestånd då va. Ja, för att kommer någon full gubbe och säger spelar ni inga covers? Det tycker jag vill ha 300 spänn för att han säger så till mig, jag blir förrättad va. Så det är skadestånd jag får va. Men jag tycker det är rätt alltså att jag säger att jag spelar för 1500. Men enligt musikförbundet så bryter vi svartfötter då. För enligt musikförbundet ska man ha 3500 spänn som minimum. Jag tror det är det på faktura va. Men om jag säger till arrangör, vi är 3 stycken, vi vill ha 10 000 kronor för att vi spelar hos dig. Så säger han, ja vad drar ni för folk då? Vi drar 13 personer. Är du dum i huvudet, säger han då. Mm.
Men de är alkisar hela allihopa.
Ja, de är alkisar allihopa. De är sinnesförvridna. De ligger inne på långvården. De kanske inte ens får gå ut en dag. De får inte med sig någon vårdare, va?
Men
varför ska jag ha 3 500 per gubbe då för? Mm. Men men jag älskar musik och strider för musiken. Mm. Men jag anser att många som lirar idag, det här kommer jag får alltid skit för det här, men det är inget problem. Det är bara släng skiten. Jag har stora sköldar. Jag anser, hur kan man kräva? Alltså det är så mycket kräva hela tiden. Jag kräver att jag ska ha det. Jag kräver att jag ska ha det. Alltså, någonstans är det.
Men
man får fatta läget också i vissa lägen.
Nu när det gäller musik. En stor diskussion i sommar har ju varit det här med att man inte får längre spela ute så det låter. Ja. Så man har ju stängt ner en massa musikscener utomhus. Ja, ja. För folk som bor där blir störda.
Men vad har det här med proggen nu?
Ingenting. Verkligen. Nu har jag spårat ur.
Ja, verkligen. Har du tagit
vi skulle ju avsluta.
Ja, visst,
hur avslutades det här? Vad var det som gjorde att proggen dog?
Att proggen dog, ja, just det, är det proggen det handlar om egentligen? Det är det det handlar om. Förut,
ja, det var det faktiskt. Var det. På 70-talet.
Ja, 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 proggen. Vad var svenska proggen.
Ja, den svenska proggen. Vad var det som hände?
Ja, för det första kan man ju inte vara proggband i PK-värld.
Nej.
Det går ju inte alls. För då, får man ju en sån här mitostämpel på sig, garanterat. För att jag menar, ta Robban Broberg. Varför gick jag inte fram där i grönsaksdisken och tog dig på... Ja, när du stod och kollade på gurka. Ja. Ja, men idag hade de fryst ut Robban. Han hade åkt ut Martin Timmell-spåret. Va? Han får sitta med Timmell och skala potatis i någon bunker i Skövde. Va? Mm. Det är vad jag tror. Men det kom rätt, helt rätt. Va? Men proggen tror jag dog lite grann för att...
Själv dog den?
Ja, lite grann så här. Folk lärde sig spela. Och då var det inte plötsligt intressant att höra på dem som inte kunde spela.
Nej,
det är så jävla roligt att lyssna på. Jag menar, en instrumental platta med Hoola Bandoola måste ju vara rena tortyrvärldskap. Det skulle Säpo ta in. Tortera folk med.
Ja.
För att de hade ett budskap, va? Ja. Och Mikael Wiehe var ju fantastisk, tycker jag, nu. Mm. Då tyckte jag var skittråkig. Jag tyckte han var sämst i världen.
Jag
var
och jag älskade Hoola Bandoola.
Nej, men jag tyckte han var sämst. Det var så, alltså, Hoola Bandoola var ett skällsord för mig. Om någon sa så här, fan, är Kung Tung som du är med i Pragband? Nej, för... helvete människa, inte progg. Men nu som sagt, nummer ett.
Jag har alltid trott att Kung Tung var ett progg.
Nej. Vi åkte ju ut, vi blev utslängda från massor med gig. Och vi fick inte spela på Sprängkullen i Göteborg.
Nej,
för vi hade inga politiska texter. Och då gjorde vi, tog vi en låt som jag tror Risken Finns som gjorde, tror jag. Den heter Långt hår, runda briller, va? Och texten är bara så. Långt hår, runda briller, långt hår, runda briller. Ah, Vietnam. Och sen upprepar man det, så skickar vi den dit. Och så fick vi spela där.
Men var det inte också
intressant.
Ja.
Men var det inte också så, för så upplever jag det här gänget som då var unga där i slutet av 60-talet. Din alltså 40-talisterna och tidiga 50-talister. Mm. När de plötsligt skaffar barn. Och bara ska stadga sig.
Barn.
Nej, men nu ja. De gjorde inte det då, de var ju unga då.
Men
när man blev borgerlig.
Ja.
Är man ung och det är liksom musik i grejen. Sen börjar folk att stadga sig. Jag kan ju bara titta på folk som jobbar på Sveriges Television. Många av dem... Man säger ju så här, 1968 så öppnade Sveriges Television ett grindarna. Så gick det in en demonstrationståg till TV2. Så startade TV2, pratar man om. Men lite grann är det ju så... Hela den
var
det
så?
Ja, nej, det var inte så. Men,
man brukar skämta så.
Men hela grejen är ju att de här människorna som brann för saker... När de fick schyssta löner, kunde avancera... Alltså, jättemånga av mina kompisar har ju blivit höga chefer. Alltså, fått det bra, fått så, liksom, schysst hus, sommarstuga,
båt. Du tror att det dog för att de var för mätta?
Ja, det tänker jag faktiskt. Ibland så dödar man saker med mättnad.
Men Afzelius dog ju inte då.
Men han åkte till Kuba.
Ja.
Och rökte gräs och blev en hög chef.
Nej, men han blev väldigt desillusionerad på det han sjöng om. Han trodde på vissa saker och så åkte han dit och ville bo där. Och tappade i tron på
men
det.
Men så är det med allt, tror jag.
Jo, men det är väl lite så som jag tänker också. Så här. För jag började jobba när jag var 1981. Nej, inte på posten Stockholm 1, var det inte 1981. Det var
skojar, någon har du jobbat där?
Ja, har du jobbat där också?
Jag var vakt, halvvakt. Och så satt jag in och slängde både i säckar och satt och sorterade brev på ettan.
Det kanske var ett arbetskamrater då?
1981
jobbade
jag där. Jag jobbade där fram till exakt samma dag som John Lennon dog.
1980. Nej, då hade inte jag börjat där. Där var ju, då vet ju du också
så
att
sjukt.
1981 så var det nog fortfarande 1973 där. Det var ju min brorsa som var aktiv, han var medlem i Sossepartiet. Han ansågs ju som en högerextremist. Ungefär. Ja, men alltså, alla var ju väldigt, väldigt vänster.
Och speciellt på posten.
Ja, det var stenhård.
Där satt alla musikanter.
Våran ordförande i facket då, som kallade mig svartfot efter två dagar för att jag inte var med i facket. Som heter Christer Ryd, men allmänt kallades för Christer Röd. Han var ju utbildad i Moskva och var med i APK. Det var ju liksom, så var det ju bara där. Och tänker jag så här, vad fan, vad gör Christer? Vad har han för åsikter idag? Hur har han liksom, nu när allting har svängt, precis som alla idealister på under proggen, så här, ja, det låter jättebra att slå på två skedar och sjunga någonting om Vänsterpartiet eller vad man nu vill. Mm. Men det gör ju faktiskt inte det. Och de sakerna som man har märkt var ju inte heller så jävla bra alla
nej,
gånger.
Vad tog du iväg, ljuva 60-tal? På din vårkavaj. Alla tåg som går mot lyckans land på första maj. Svara på en fråga från en vän som tappar. När är de framme?
Ja, bra 60-talet. Ja,
den är med Monica Zetterlund.
Mm, jag trodde det var Tova Karlsson. Men...
Nej, Monica Zetterlund.
Ja, du ser.
Nu händer det ju. Tova Karlsson, hon är i bilden här.
Är det Åke Bråk hon har?
Åke ja, Bråk. Och gå och häng dig. Och... Det är väl en konstig att säga. Gå och häng dig. Åke Tråk. Vilken jävla gängmobbning.
Ja, exakt.
Jag heter
det kan
Åke.
Jag
heter Åke.
Ja, ja den skulle man inte kunna spela.
Förbannade Tova Karlsson.
Ja. Där fick men, det var, i alla fall, vad hände? Liksom, nu var ju inte du så... Vad hände med dina vänster?
Vad hände med
liksom,
dem?
När livet tog
Micke,
slut.
Micke Wiehe fortsatte ju faktiskt att göra texter.
Ja, han har ju fortsatt, han spelar ju fortfarande han är väl på visfestivalen och sådana här saker. Det är väl ingen hemlighet.
Vad tog du vägen sen då, Ulf?
Vad de tog vägen?
Ja, men vad hände med alla de här människorna som...
Det är de som hatar mig på Facebook nu mest. Nej, men det är säkert. Mm. Många av mina gamla vänner... Mm. De tycker jag fortfarande fast. Det är vad jag tycker bara. Så jag säger att det är en sanning. Nej. För de tycker nämligen att jag är ute och cyklar. Mm. Men de sitter fast i det här faktiskt tycker jag. Det som var. Man måste öppna fönstren. Och jag tycker att många sitter fast. Och några stycken har öppnat dörren till vad som händer i världen. Och de går inte så bra för nu. Mm. Faktiskt. För det är lite grann, vad ska man säga... Det är nästan så att den gamla vänsterprogrejen är en del av etablissemanget nu kan man säga.
Ja, men det är ju också det.
Ja,
men
absolut.
Och det ska man ju också säga.
Och hugger ner på de här.
De här 68 människorna som är lite äldre än vad jag är, de var de första som gick på universitet. Alltså man pluggade.
Ja.
Så man blev ju byrådirektörer, jobbade på Socialstyrelsen. Alltså alla de här människorna som trodde på massa bra saker gjorde ju karriär.
Såg du filmen om Barry Meinhof på tv?
Ja.
Som var fantastiskt när de skulle intervjua massor med gamla Barry Meinhof-människor. Och hälften av dem pratade gärna om allting och hade stora ideal fortfarande och kände liksom, man tyckte...
Nej, men det här är inte den här, jag såg den här spelfilmen.
Nej,
vad är det här?
Nej, det här är liksom en dokumentär.
Ah, okay.
Vad hände sen? Mm. Och det här är lite grann om musikindustrin också. Det är samma grej som har hänt exakt med musikindustrin som har hänt med dem egentligen. Mm. De var med också om den här revolutionsbiten på sitt sätt. Och hälften av dem vägrade att göra några uttalanden. Men de förklarade också i tvn då att det var så här att de satt på väldigt höga poster i väldigt stora företag.
Men
så
det...
att idealet, när pengar kommer in, och det är det jag menar, när stål kommer in, och för jag har en lätt liknelse liksom att... Det sa jag i förra programmet för länge sedan.
Var det jag klippte bort? Eller det,
ja, du har säkert klippt bort det. Så jag ska inte säga samma sak nu, för då klipper du bort det också. Mm. Men om man får chansen att trycka på en röd knapp och det händer någonting bedrövligt på andra sidan. Inte jättebedrövligt, men bedrövligt för 10 personer.
Det klippte jag inte bort.
Okej, okay, vad bra. Ja. Mm. Du har chansen, alltså, det är 10 man som dör någonstans i världen och trycker på den här knappen. Så får du 10 miljoner för det. Och säger de då att... Även om du inte trycker på knappen så kommer de att dö ändå. Jag har utvecklat det här.
Okay,
det, förut var att någon annan skulle trycka på knappen. Men nu är det så att oavsett om du trycker på knappen eller inte så kommer de att dö.
Mm.
Men du får 10 miljoner om du trycker på knappen.
Ja.
De kommer ändå dö. Då skulle jag säga så här att om du låser in 100 pers i olika ensamceller och ingen liksom vet vad den andra gör. Va?
Nej.
Och det kommer aldrig komma ut heller. Så tror jag, det är vad jag tror. Att de flesta skulle trycka på den här förbannade knappen. För de vet att folk dör ändå. De vet det, va? Så då kan vi lika gärna ta de här 10 miljonerna, va?
Men lite grann...
Det här är musikens grej också, va?
Men lite grann så tror jag att när pengar kommer in och när folk blir för mätta, man har det för bra, och då orkar man liksom inte bråka med multinationella företag som nu kallas globala företag, och är man mot globala företag, och är man mot globalism, och är man mot globalism, då är man plötsligt högerextrem.
Ja. Alltså,
min politiska karta, det, om jag säger det som jag tyckt hela tiden. Det vill säga att en massa stora multinationella företag styr världen.
Ja.
Då är jag
helt plötsligt
högerextrem.
Jättekonstigt. Men de som styr världen borde ju vara högerextrema. Men det kallas också för masskommunismen.
Ja, men alltså, det är jättekonstigt det är idag att man inte kan ifrågasätta stora företag som är enorma. Alltså, vilka är det som vill ha krig? Krigsindustrin.
Ja, ja.
Vilka är det som vill att vi aldrig ska bli friska? Jo, läkemedelsindustrin. Ja, ja. Vilka vill att vi ska äta skitmat?
Ja.
Matindustrin kanske.
Det är inte så svårt att räkna ut. Och vilka är det som vill att vi ska hålla på med pengar?
Pengaindustrin.
Ja, alltså det är ju...
Ja, just det. Nätverket,
banker kallar
det. Fortfarande det här... känns det som att vi har lite handlar på ämnen.
Ja, men vi kom...
Nej, men det är samma grej.
Hur dog den här uppvaknandet som skedde på slutet av 60-talet? Mm. Där de unga människorna tittar på världen och sa solidaritet med Vietnams folk.
Men, man kan
vi ska slåss för de svarta i Sydafrika.
Ja. Men jag, om jag får säga min...
PK-synpunkt?
Nej, absolut inte. Utan jag tror nog att det var så här att man hade hållit på med det i 10 år och insett att fan, hälften av det här som vi har trott på är ju inte riktigt sant.
Nej.
Det här är ju liksom, det är en drömvärld.
Mm.
Och när det här sker så kommer en 16-årig jävla slänger och slår en gitarr i nacken på en och fullkomligt demolerar den. Och sen så tar ju den här punkrörelsen över.
Fast jag tror att det du pratar om nu, det kom senare. Det kom nu typ 2011. Nej, men 2010 någonstans, det här att man vaknar upp. Jag tror inte man vaknar upp så mycket på 80-talet.
Nej, kanske inte. Vad vet jag? För det var ju... Alltså,
punken var bara mot det mesta.
Ja, men alltså det fanns ju en...
Den var ju inte politisk alla gånger.
Inte
alltid.
Jag har inte hört alla låtar så jag vet.
Nej.
Men om man
låter... den var väldigt politisk.
Bosse Lutén sa att han inte var politisk.
Nej, han var 13 år.
Ja.
Men han sjunger ju ändå om... hans texter är ju ganska politiska. Alltså, den beskriver ju en dag. Det är ju som att säga att hiphop inte skulle vara politiskt. Då har man ju inte förstått någonting. Mm. För hiphop är ju det som är superpolitiskt idag. Eller... Inte idag, men på 90-talet. Det handlade ju om liksom dåliga förhållanden i bostadsområden där inte de vita levde.
Mm.
Och det, den hiphopen som idag är dagens populärkultur, ja, men det är ju liksom så jävla slätstruket som man någonsin har hört. Så lät ju inte hiphopen från början, utan den var fruktansvärt revolutionär.
Men
public enemy och som liksom verkligen, jag menar, deras stora album heter ju Fear of a Black Planet till exempel. De ville ju verkligen att de ville ju ligga med så många vita tjejer som de kunde för att de ville ha fler svarta här i världen. Säkerligen lite
blir de bara ljusbruna. Vilken miss. Nej, men varför gör en liten passus här, va?
Ja.
Det är, när man tänker då musik och stålar och hela den här skiten då som industrin tycker jag för med sig, va?
Mm.
Det är att mycket tycker jag man kan klandra börsen för. Alltså uppfinningen börsen.
Börsen.
Alltså,
börsen.
Klandra hamburgerbörs. Mm. Nej, men börsen. Det är ju det att om du tänker så här. Du har, när du äger ett bolag själv, helt själv, då har man inget ansvar för någon. Man kan göra fräcka prylar som jag äger mitt bolag, va? Jag kan göra vad jag vill. Jag gör ju vad jag vill. Det är asfränt, va? Skulle jag gå med i det här stora spelet med börsen, med aktier, man delar ut aktier till folk och allt det där, va? Då måste jag köra, vad ska man säga, ett ansvar gentemot mina aktieägare.
Mm.
Och de är bara med av en orsak. Man placerar pengar för att det ska gå upp. Och så har man sån tipping point som det heter. Mm. Och går det ner då så har man fortfarande kvarvinst och man stänger av där, va?
Mm.
Ja, det är en stor grej. Jag har studerat det här nämligen själv.
Nu kommer jag in på ett nytt ämne. Pengar.
Nej, men det är det som är industrin.
Okay. Mm.
Och då är det så här att de här skivbolagsdirektörerna idag, va? De äger ju inte alltid sitt bolag. Utan det är ju gigantiska bolag. Som är över hela världen. Med väldigt dolda, mystiska jävla ägare som ingen vet vilka det är. Och de har ett ansvar för att få ha sitt jobb där. För att kunna tjäna sina schyssta pengar som kan ha sin Ferrari utanför. Och ha sin 25-åriga helblåsta donna i framsätet och dricka och vaska champagne och grejer.
Man måste vaska champagne.
Ja, då måste man liksom, då måste du se till så att du säljer grejer som säljer, va. Annars åker du från din post, va. Du åker bort. Och Därför om du har två val. Du har en ny Frank Zappa som kommer. Som du tycker är asläcker snubbe. Han kommer inte säga så mycket plattor. Och så har du den här artisten som är helt blåst i huvudet. Hon eller han kan ju ingenting. En dansande deodorant alltså. Men det funkar och det kommer att sälja massor av plattor. Va?
Då väljer du den såklart.
Då väljer man den. Alltså har pengar gjort mig att jag har valt det dåliga valet. Och för att göra det här extended va, så är det ju inte bara musikindustrin. Det hänger ju ihop som du säger då, alldeles nyss då, med militärindustrin och allting va. Inte bara det att CBS är en av världens största, eller var en av största världens militärexporter som Bob Dylan låg på. De ägde ju andra bolag också. Det var, CBS var väldigt militäriskt och där låg fredssjungarna va.
Konstigt va?
Konstigt va? Eller inte så konstigt alls egentligen. Men det är ju det att eftersom det är alltid det dåliga beslutet alltså, för det är ju det som säljer mest. Och det är bara en jävla röta om den grejen är det ballaste, skönaste och bästa valet. Det är ju bara en turgrej. Så kommer ju, och när det gäller mat också, det gäller att producera så billigt som möjligt och kunna sälja så dyrt som möjligt, för det är där vinsten ligger. Det är ju ingen vinst att göra en grej som kostar 99 kronor att göra och sälja för 100 kronor.
Nej.
Men att tillverka en grej som kostar en krona, typ Coca-Cola, och sälja för 100 kronor. Där ligger vinsten. Alltså gör man den grejen för man har ett ansvar mot sina aktieägare.
Sen finns det en annan grej som jag lyssnar på som heter den funktionella dumheten.
Oj.
Det finns en kille som heter Mats Alvesson. Han har skrivit en bok som heter Dumhetsparadoxen. Som egentligen går ut på så här. Att företag säger så här. Ja, vi vill ha de mest kompetenta, mest duktiga allihopa. De ska komma in i vår organisation. Mm. Om man då tar in en väldigt duktig, kompetent person. Så kommer den personen säga. Varför gör ni på det här viset? Vad är vår produkt? Ska vi inte göra så här? Den börjar ifrågasätta. Och kommer man till en arbetsplats och börjar ifrågasätta, då blir man inte speciellt omtyckt av ledningen. Så egentligen så har vi också en maskineri som innebär att om vi har, spelar ingen roll vilken organisation man tillhör. Jag var datautbildare. Ja, men jag blir duktig på att utbilda journalister i liksom det som dataprogram. För det var mitt jobb. Och alltså koncentrerar jag mig på det. Jag frågar ju inte mig själv. Om jag utbildar den här idioten till journalist som jag faktiskt inte, som jag tycker är riktigt dålig. Nu kommer han eller hon göra, alltså man ser inte sin produkt för man gör sin grej i maskineriet. Eller man är lärare på en skola och så upptäcker man skolan funkar inte. Om man då går in i lärarrummet och säger nej, den här skolan funkar inte. Det vill ingen höra. Så någonstans så har vi byggt in en massa sån här liksom funktionell dumhet, därför var och en ska göra sin grej. Och det är samma sak med musikindustrin, att någonstans så är det liksom en maskineri som funkar.
Visselblåsarna åker ju.
Ja, och det är inte så att folk är onda eller utan vi vill göra,
det är rädsla
vi
för
gör,
att
vi vill göra rätt saker, vi är anställda för att göra det där. Så jag tror ju väldigt mycket sån här man liksom tror att ja, är folk liksom, nej, folk är, de fick barn och vill göra något annat och orkar inte bry sig om världen och ja, så. Man alltså, fortsätter inte protestera.
Nej.
Man gör inte.
Nej.
Alltså, man vill vara en snäll typ.
Ja, jag tror,
man vill inte bråka.
Jag tror att det handlar lite om att sitta stilla i stolen lite grann. Förstår du? Att man sitter stilla, för sitter man stilla i det här tåget som rusar framåt va? Då åker man ju med.
Ja.
Och är det så att man säger så här, men fan måste jag hoppa ut utanför tåget och kolla in genom fönstren vad vi håller på med.
Exakt.
Det är ungefär som hela den här debatten idag, det kanske inte har med musik att göra, men det har det ju också, för att musik, det är inbakat i livet va. Men idag, det pratas om, liksom, ska man säga, det är om sådana här klimatgrejer, jag ska inte gå in på det nu va.
Nej, titta nu.
Nej, jag ska alltså, inte gå in på det.
Alltså, det
nej, men jag ska inte gå in, jag ska inte gå in på det. Men jag ska inte gå in på det. Men man liksom bara åker med i, det spelar ingen roll, alltså. Jag vill inte jämföra klimattåget med Tyskland 40 va. Men folk vill gärna gå med och säga, ja, men då väljer vi henne eller honom, vi bara är med och
man
säger,
vill gärna vara med sin grupp.
Ja,
och man vill göra man vill vara duktig på det man gör.
Yes. Och sen om några år när de kommer på att antalet jorden fortfarande finns, det kommer inte gå under, tror inte jag. Det är vad jag tror i alla fall.
Nu kommer jag in på klimatspåret.
Nej, men det är inte det. Utan det är det här att man vill gärna åka med, och det gäller ju musik också va.
Ja.
Att som jag har ju massor med polare som var mot Slagerfestivalen. Men de är med idag och skriver låtar för den.
Ja. Men är inte det bra då? Då kanske de kan tjäna några pengar.
Tycker jag inte. Nej, jag tycker
kanske
inte.
De kan försörja sig som musiker.
Ja, jag tycker inte man ska försörjas på någonting som man inte står för 190 faktiskt. När det gäller musik, va? Men nu är jag ju, för mig är musiken bebis för mig, va? Så jag tycker att när man, om man älskar en sorts grej och så lirar man någonting bara för pengar. Jag har gjort det. Jag lirar mitt dansband ett tag.
Oh, ja. Rätta vilket. Ja. Vad hette bandet?
De hette, Neon hette det ena och det andra hette Nordic Sound.
Nej, vad beige. Jag trodde det skulle vara någonting med X på slutet.
Nej, fy fan du. Och så här, jag stod i källaren och lirade i... Men det här handlar ju om pengar och musiken. Så det här är ju min undergång kan jag säga. Men jag vaknade ju upp som tur var sen, va? Jag vaknade upp genom att somna. Jag somnade på scen nämligen på ett ställe. Men,
så tråkigt var det. Så tråkigt
fick jag sparken på scenen, sa trummisen. Uffe, du sitter inte och sover på scenen här, va? Så att nu är det sista gigget för dig. Och jag sa, åh gud, hör bön. Fy fan vad för att, vet, jag, de kom in till mig i... Och det här är fantastiska killar, jag gillar dem. Så det är ingen skitsnack om grabbarna, de är jättenajsa. Men de spelar av en annan orsak än mig.
Ja.
De kom in i vår replokal. Där står jag liksom i min strata och bara fullt ös. Och det är bara massor med Henriksgrejer och prylar. Och bara, det var fullt ös. Och så kom de in och säger... Vi har hört att du spelar bra både bas och gitarr och sådär, och vill du vara med i vårt band och sådär? Och jag bara tänkte, ett jävla sunkigt dansband, lägg ner. Du får 500 kronor svart varje kväll. Det är preskriberat nu, det är 100 år sedan, va? Jag tror att det går ut efter
100 år sedan var ju 500 kronor väldigt mycket också.
Ja, 100 år sedan var det faktiskt. Det var 165 år. Nej, men, så här, och då, kom ihåg va, när de sa det, du får 500 spänn svart och vi har rätt mycket gig.
Då plötsligt så är det dollartecken i dina ögon.
Nej, jag såg liksom en Rickenbacker-bas, en ny Strata, en Thunderbird Gibson. Jag såg bara vilka gitarrer jag kunde köpa.
Ja.
Och det är då, det kan man säga, det är gamla 70-talets tänk. Va? Jag var inte ute efter att tjäna mycket pengar. Men jag följde med som en zombie.
Ja.
Jag bara sa ja.
Jag tror också det. Jag tror när
pengarna förstör allt.
Eller karriären, eller vad det nu är för någonting.
Det var väl så det gick för nästan alla svenska popband. Hamnade ju i dansbandsvängen, förutom Maskot så. Ja, som hamnar på fria prov istället.
Ja, jag vet. Bra var de.
Jag tycker det känns skönt att vi har så här, liksom, lite så här en svart stämning här på slutet. Ja, när vi då säger adjö till 70-talet. Pengar. Att det är lite så här negativt. Det är väl bra också till ett program med riktigt så här deprimerad stämning.
Ja, och då tänkte jag att vi skulle ha The End med Beatles.
The End med Beatles.
Jag tyckte det. Ja. Men jag tycker inte vi ska ha det längre.
Du tycker
det? För det första var det slutet på 70-talet.
Ja.
Alltså det var ju, eller slutet på 60-talet kan man säga. Slutar ju 70, så vi kan ju inte ha The End där, för det vi är ju längre fram.
Om den bra låt kanske vi kan ha, den kanske är evig.
Samtidigt är det frågetecken om det här med Paul McCartney och grejer och MI5, så vi skiter i det nu. Jag tycker man ska ha så här.
Ja.
Jag tycker man ska ha Mikael Rammel, för han är ju från Sverige.
Ja, okay. Och låten ska heta
han pratar lite konstigt. Ja. Nej, men det är ju låten Pengar.
Pengar.
Men det är bra.
Det är en bra låt.
Den har vi spelat förut i dina program.
Jag spelar igen då.
Okej. Okay. Så nu kommer den låten och jag som absolut inte har hållit koll.
Heter Ann Sundin.
Ann Sundin Lindgren.
Sundin. Heter du Sundin? Jag blir hitdjuren till en Sundin. Nej, nu skiter jag. Nu går jag härifrån. Nu lägger jag om mig i djuren.
Ja, och de här fullständigt hopplösa grabbarna heter...
Niklas Svenning heter jag.
Ja.
Jag heter Ulf Bergström. Ja. Jag är ganska vag.
Ja, verkligen. Ja. Och vi får se om vi gör fler program. Det här var tredje i den här serien.
Det kan kanske bli ett program där Uffe bara pratar om Led Zeppelin.
Ja, det kan
nej.
Bli. Eller om
klimat. Jävla skitgrupp det där faktiskt, om jag tror jag är lite. Kolla, sista plattan de gjorde.
Nu tonar jag ut er.
Har du det bra? Allt du vill ha? Och kanske mera? Jag menar pengar. Vill ju du förstås nog ha. Tänk om du fick en check på 800 000. Det vore susen. Och hela livet stod i blom. Nog vore du lycklig med pengar i handen. Men vad gör du om allt bara försvann ut i sanden? Vad gör du om alla pengar inte fanns? Inget mer att äga och inga mer problem. Ingenting att göra, då vill jag gå hem. Nu mår jag bra, jag mår bra, jag mår bra. Jag vill ingenting ha mer.
Ingenting.
Ja, jag mår bra, jag mår bra, jag mår bra. Jag vill ingenting ha mer. Med ditt liv, för du har pengar. Men
helt olycklig om alla pengarna försvann. Om allihop på hela jorden inte hade några pengar, ja då går vi väl under, säger de som pengar har. Nu går vi och tycker att vi är så lärda, men vad gör vi om pengarna inget är värda? Där står vi för första gången i samma båt. Då vill jag hjälpa till, jag vill tjäna våran jord. Då vill jag sprida glädje och säga vackra ord. Då vill jag hjälpa alla med sånt de inte vet. Om inte alla hjälper så struntar väl jag.